Mötet återupptas. Ärende 7. Granskning av kostnader för stödinsatser inom byns verksamhetsområde.
Förslaget är att kommunfullmäktige beslutar att lägga barn- och utbildningsnämndens yttrande och revisorernas granskningsrapport till handlingarna.
Tack för det. Och först ut är revisionen här och representeras av Patrik Tysper. Varsågod Patrik.
Tack ordförande, ledamöter och övriga åhörare. EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun granskat kostnader inom grundskolan kopplade till särskilt stöd. Granskningen syftar till att visa hur omfattande stödinsatserna är i fråga om kostnader, bemanning och om möjligt hur de fördelas över skolform och enheter. Vid revisionen finner det anmärkningsvärt att nämnden genom delegation gett förvaltningschefen i uppdrag att besluta om resursfördelningsmodellen och därmed avsagt sig det viktigaste styrmedlet. Inte heller har nämnden i övrigt tagit del av uppföljning avseende resurstilldelningsmodellen och den förändring som avskaffandet av tilläggsbelopp till de kommunala skolorna inneburit eller i övrigt specifika uppföljningar av arbete med särskilt stöd. Givet nämndens ekonomiska resultat framstår beslutet i den här frågan som ännu mer anmärkningsvärt. Vi konstaterar att Hässleholms kommun med jämförelsevis små klasser och god tillgång till lokaler borde kunna ha goda förutsättningar att organisera undervisningen så att elevernas behov tillgodoses utan att det kräver omfattande stödinsatser eller stödinsatser förknippade med stora kostnader, det som skollagen benämner som extra anpassningar. Då särskilt stöd beskriver vara närmare kopplat till skolornas grundorganisation och grundbemanning bör frågor om grundskolans organisation och bemanning ge stor uppmärksamhet i det fortsatta arbetet. I rapporten framgår att det finns stora avvikelser mellan budgeterade medel till olika personalkategorier inom stödinsatser för grundskolan. Vi ställer oss frågan till detta och i vilken grad detta påverkar styrningen av stödinsatser till grundskolan. Utöver nämndens synpunkter på granskningsrapporten så vill revisionen särskilt ha svar på nedanstående frågor. Varför har nämnden delegerat beslut om resurstilldelning till förvaltningschefen och därmed avhänt sig den ekonomiska styrningen? Hur följer nämnden upp omfattningen av extra anpassningar i förhållande till mer kostsamma insatser givet de organisatoriska förutsättningarna? Kommentera budgetavvikelser för olika personalgrupper inom stödinsatser för grundskolan och om detta påverkar styrningen av stödinsatser. Revisorerna önskade barn- och utbildningsnämnden skriftliga svar på de rekommendationer och frågor som framförs senast 2020-06-12. Kerstin Ulfvik Jonasson har anmält jäv i granskningen. Undertecknat hos revisorer Patrik Tysper, Elo Johannesson. Tack så mycket.
Tack så mycket för det Patrik och revisionen. Och då lämnar ordet fritt här i ärendet. Och först ut är Stefan Larsson, Moderaterna och byns barn- och utbildningsnämndens ordförande. Varsågod.
Tack. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Delegationen som revisionen riktar kritik eller ifrågasätter här. Det är ju delegationen av resursfördelningsmodellen. Och det är rätt komplicerat, men jag ska försöka ändå förklara det här. Resursfördelningsmodellen styr internbudgeten. Och det är som två kommunicerande kärl. Att häller man i vatten i det ena så ökar det i båda två. Det innebär att tar man väck vatten i det ena så minskar det i båda. Och följden är, fattar man beslut om resursfördelningsmodellen så styr den internbudgeten. Alltså nämnden borde egentligen bara fatta beslut om den ena och sen blir det andra en följd av det beslutet. Nämnden fattar beslut om internbudgeten och sen blir resursfördelningsmodellen en följd av det. Lite oklart vad revisionen menar med resursfördelningsmodellen, för vi har flera verksamheter. Och verksamheter är till exempel gymnasieskola, förskola, grundskola, särskola. Och i praktiken så har vi bara resursfördelning. Hade vi bara resursfördelningsmodell på grundskola och förskola, så jag utgår från att det är på dem som revisionen då riktar sin fråga och kritik här. Jag kommer givetvis att följa revisionens rekommendation här, och på det viset så att nästa gång vi tar en intern budget så får vi också ta beslut om resursfördelningsmodellen, även om följden av det här blir detsamma. Nu jobbar vi aktivt med att ändra hur resurserna fördelas till grundskolan så att det blir inte en traditionell resursfördelningsmodell och kan kanske inte kallas för en resursfördelningsmodell för grundskolan heller, utan då återstår bara förskolan. Men på något sätt ska vi väl hitta att knipa av den här slangen som är mellan de två kommunicerande kärlen. Vi får kanske fråga revisionen om hjälp i detta. Vad det gäller stödinsatser så är det problem här. Det finns inte någon enhetlig definition som man kan använda i landet kring vad är stödinsatser eller anpassningar. Varje kommun redovisar olika. Men det är rätt som revisionen skriver här att stödinsatserna har ökat över åren. Och det är en förklaring som vi hade. Det var kanske att vi i statistiken 2018, det som kallas Colada-statistiken, då tog Hässleholm emot 17,9% elever till årskurs 9. Kristianstad tog emot 10%. Vi tog alltså emot, omräknat för befolkningsnivån, så tog vi emot 200% fler elever, nyanlända elever i årskurs 9. Det är klart att då sticker kostnaderna iväg. Vi hör ganska tätt här att socialnämnden här säger att vi har så många barn nu som är, man har särskilda behov. De barnen har vi i skolan. De behoven har de där också och kanske i till och med större utsträckning. Vi behöver hitta lösningar som gör att vi kan organisera stödet bättre. Det är helt riktigt. Det är glädjande i rapporten som skrivs här att revisionen tycker att vi måste lägga stor vikt vid skolornas grundorganisation framöver. Vi har ju skolor här. Vi har en organisation för gymnasieskolan, en organisation för grundskola och så vidare. Och grundskolans organisation är ju på det viset att vi har väldigt många små enheter. Vi har väldigt många enheter överhuvudtaget. Och där är ju fullmäktige som styr enheterna vad det gäller ute på landsbygden. Man har öppnat upp, i alla fall parlamentariskt här, för att titta över organisationen i tätorten vad det gäller grundskolan. Vad det gäller organisationen på gymnasieskolan så finns det en statlig utredning som menar på att det måste bli en större samverkan. I praktiken innebär ju det att vi kanske inte i så fall ska erbjuda så många program som vi gör. Det är inte roligt att behöva ifrågasätta om vi ska driva de smala programmen som har få elever. Men det är det den statliga utredningen pekar på. Om stödinsatserna har varit effektiva, ja, det finns inget sätt att mäta det idag. Vi har inte som inom läkemedelsindustrin någon form av placeboeffekt, att vi ger placebostöd. Utan här ger vi stöd utifrån vad vi tror och erfarenhetsmässigt har lärt oss att ja, men det här är nog inte så dumt. Men vi har inget bevis på om det blir rätt eller ej. För om en elev får stöd och klarar kunskapsmålen, var det då stödet som gjorde det? Eller hade eleven klarat det ändå? Vi vet inte detta. Det finns inget sätt att mäta det här på. Rektorerna tilldelas stödresurser på 25% av motsvarande undervisningsresurs. Sen tillkommer lite extra medel för den socioekonomiska satsningen. Det tillkommer lite medel för skolans särskilda behov. Det är sen rektor som avgör hur resurserna används och fördelas. Men för att ge rektorerna de bästa möjligheterna för att använda stödet så behöver man samla elever med likartade problematik och kunna ge dem stöd i grupp istället för enskilt. Och små enheter så blir det svårare. Jag tror jag har svarat på mycket av det här som stod i revisionens rapport. Tack.
Och det var inget yrkande. Yrkat och bifall till KOs förslag. Tack så mycket för det, Stefan. Och då lämnar ordet vidare till Marie Hult, Liberalerna. Varsågod, Marie.
Ja, det har ju varit en kväll i många tecken, särskilt med betoning på pengar. Och nu är vi då inne på stödinsatserna i skolan som kostar en del pengar och vi har olika förklaringar till varför. Men med liberala ögon för en perfekt värld har alla elever de verktyg och stöd från vuxna som de behöver för att få utvecklas mot sina mål och drömmar. Men nu vet vi, det är inte riktigt så. Eller i många fall tyvärr inte alls. Och förklaringen till detta kan bero på avsaknad av stöttande vuxna och olika handikapp eller psykosociala förhållanden. Vi ser att det sker en ökning av elevers frånvaro i skolan som kan bero på att vuxna inte klarar av att motivera varför man ska gå närvaro i skolan. Men det kan ju också bero på att elever upplever skolan som otrygg och blir utsatta för mobbing. Mobbing kan vara en del av barn och ungdomars utåtagerande beteende för att de har brister i sin impulskontroll och för att få uppmärksamhet. Olika problem hos barn och ungdomar kan behöva utredning för om en stödåtgärd ska sättas in. Ju tidigare desto bättre. För en utredd stödåtgärd är skolan skyldig att åtgärda. Och denna åtgärd kan se olika ut beroende på bland annat bakomliggande problem och var barnet och ungdomen går i skolan. Som liberal är min önskan att vart barn och ungdom ska få utvecklas efter sina förutsättningar i en värld bestående av trygga vuxna och kompisar. Det är ju tyvärr inte riktigt så. För att komma åt problematiken fortsätter samarbetet mellan förvaltningarna, myndigheterna och vårdnadshavarna för att stötta så tidigt som möjligt. Bifall.
Tack så mycket för det, Marie. Och då går ordet vidare till Anders Edvall, Centerpartiet. Varsågod.
Tack, ordförande, ledamöter och åhörare. Nu har revisionsrapporten kommit. Jag kan inte tolka den än något annat än att det är ett svidande nederlag för de extraordinära stödinsatserna som finns gällande kostnaderna. Det ser man tydligt i de här punkterna som revisionen har tagit fram. Jag blir ännu mer tveksam över hur nämnden hanterar frågan tillsammans med förvaltningen där man enkelt beskriver att det finns ingen definition för vad som extra stödinsatser innebär. Finns det ingen definition som är nationell, då får man ju faktiskt ta fram det själv så man har någonting man kan jämföra detta med. Man kan inte bara låta detta pågå år efter år där man hänvisar till extraordinära stödinsatser i den ekonomiska rapporten. Jag har själv suttit i barn- och utbildningsnämnden i 8 år. De 2 senaste åren har jag inte gjort det. Men under de här senaste 10 åren har i alla fall det här bara pågått. Där de extraordinära stödinsatserna hänvisas till att man går med underskott och det bara tillskjuts mer medel. Någonstans måste man ta fram den här regelverket eller definitionen för hur styrningen ska fungera. Vi har fantastiskt många bra pedagoger som kan göra detta tillsammans med specialpedagogerna, tillsammans med rektorerna för att kunna göra vad det är själva definitionen för detta. Så man har någonting som man kan följa upp. Det blir inte rätt från dag ett, men kanske när man har arbetat med det i flera år så kanske är det den nationella normen som ska tas fram och de riktlinjer som kommer användas av andra kommuner. Det anställs hela tiden ett gäng elevassistenter, elevcoacher. De har ökat ständigt de senaste åren. Jag har ingenting emot att det skulle behövas elevassistenter och elevcoacher. Men när man tittar på detta så sker det ingen utvärdering. Det vill säga, har man ett bekymmer med någon elev som inte når sina kunskapsmål, så är det väldigt enkelt att bara anställa ytterligare en individ som ska komma in i klassrummet. Det finns skräckexempel på att det är 4-5 vuxna i ett klassrum förutom pedagogen. Hur ska man då kunna förhålla sig till en undervisning med de här eleverna? Det är inte fler vuxna som behövs där, utan det är rätt insatser. Och om när någon person har haft en elevassistent eller en elevcoach under x antal månader, så bör man väl göra en utvärdering, precis som Stefan var inne på, att vi vet ju inte om stödinsatsen har hjälpt. Det kan väl vara positivt att vi tittar på om stödinsatsen har hjälpt eller inte när man har haft en stöd av en elevassistent eller en elevcoach eller för den delen specialpedagog. Man nämner även den här biten gällande stödinsatser. Att om vi nu tillsätter de här stödinsatserna som vi håller på att prata om och vi inte utvärderar de här, hur ska vi då någonsin kunna bli bättre? Är det överhuvudtaget värt att vi gör de här stödinsatserna? Det är de här frågorna som är synnerligen viktiga för barn- och utbildningsnämnden, eftersom det är hela tiden detta som är just den ekonomiska utmaningen där. Att alla ska bli sitt bästa. Stefan hänvisar till att det inte finns någon möjlighet att följa upp de här. Jag har ju en idé som jag tidigare har sagt. Man följer ju upp från när eleven eller barnet, när de börjar i skolan, då ser man vilken kunskapsnivå den här individen är på. Och man kan följa den genom alla årskurserna där man gör en avstämning. Och det finns verktyg för detta redan idag som används som i Schoolsoft. Det är enkelt att följa detta. Det är bara att man inte har gjort detta till en storskalighet där man verkligen följer upp det på rätt sätt, som man kan göra. Och jag blir också oroad då när jag ser den här redovisningen från barn- och utbildningsnämnden där man säger att man inte har resurser för att ta fram detta. Nej, men istället då för att ta ut någon ny resurs som elevassistent och elevcoach, vi pratar flera hundra miljoner som stödinsatserna kostar, lägg det på en tjänst där för 1 miljon eller 0,5 miljon och fokusera på detta. Om vi nu har hållit på i 10 år så behöver vi inte hålla på i 10 år till. Här finns enormt stora möjligheter för det. Jag hade inte tänkt gå in på det, men Stefan nämner ju alltid detta som en käpphäst, de små enheterna. Stefan tittar väldigt kortsiktigt, tycker vi ska lägga ner de små enheterna. Det är bland annat byskolor vi pratar om då som ska läggas ner. Då tittar man ju återigen väldigt smalt, väldigt kortsiktigt på vad det handlar om. Det är inte det som driver kostnaderna just nu. Det har vi precis sagt. Detta har ju med stödinsatserna att göra. Tvärtom, när man tittar oerhört smalt så kan det till och med vara dyrare att lägga ner, som Stefan då, för jag tror han vill, att lägga ner de mindre småskolorna. Där man istället får börja med bussningar, med föräldrar får göra längre och man diskuterar varken miljöfråga eller barns mående på det. Och vi har ju faktiskt återigen en policy hur det ska vara i Hässleholms kommun, och det är ju att alla barn ska få bli sitt bästa. Och det är det kanske inte om man ska spendera sin fritid på en buss. Tack så mycket.
Tack så mycket för det, Anders. Ibland så spenderar man sitt liv på tåg. Stefan Larsson, Moderaterna, ordet är ditt. Varsågod.
Anders, att Hässleholm skulle vara de som sätter en nationell standard för hur stöd ska redovisas, det är väl förmätet att tro att vi skulle vara de som styr detta, men det är möjligt att de skulle lyssna på oss och att de tycker att vår modell är den som gäller. Jag tvivlar på det. Stödet, det finns väl ingen som följer upp så mycket som skolorna gör. Vi har uppföljningar på, tänk sig på kurs och tvärs. Men vi har ingen vetenskaplig grund för att säga att ja, men det var stödet som gjorde att den här eleven klarade. Däremot, vi sätter in stöd och ser vi att nej, men den här eleven når ändå inte kunskapsmålen. Ja, men då ändrar skolan och sätter in en annan form av stöd, för vi har den skyldigheten. Sen så säger Anders här att jag vill lägga ner de små enheterna, och sen ändrar du det lite att du tror att jag vill lägga ner de små enheterna. Jag vill ha resurser för att bedriva barn- och utbildningsförvaltningens arbete. Det är fullmäktige som styr här vilka enheter vi ska ha. Jag rättar mig efter fullmäktige. Och jag tycker inte du ska komma med påstående här vad du tror att jag tycker. Tack.
Tack för det, Stefan. Och då går ordet vidare till Ernst Hörslov, Folkets Väl. Varsågod.
Tack för det, ordförande. Ja, Stefan Larsson, nämndens ordförande, öppnade sitt anförande här med att det är ju ett komplicerat system. Men jag ska försöka reda ut det. Och ja, jag vet inte hur pass du reda ut detta. Men det är ett komplicerat system. Och det var faktiskt den första punkten jag hade i mina observationer här kring revisionsrapporten. Och man kan ju fråga sig då, varför är det så komplicerat? Varför har det blivit så otroligt komplicerat så att inte ens revisorerna har fått det rätt och klart för sig? För det framgår direkt av skrivningarna här att inte ens revisorerna har uppfattat hur resursfördelningssystemet och stödinsatserna finansieras och hur det ser ut med fördelningarna. Det är så här, ja, är det rimligt att det är så här komplicerat? Nej, det är naturligtvis inte. Transparensen blir ju lidande på detta. Det är ju ingen som kan tränga igenom detta. Jag vet inte hur många tjänstemän som till fullo på sin hands fem fingrar behärskar det här. Det är inte många, tror jag inte. Och det är säkert inte många i nämnden heller som gör det. Om man frågar sig fram så får man i alla fall en bild för klart för sig. Det är att idag, så som Stefan nämnde, så lägger man på 25% på kostnaderna för undervisning. Och det blir då stöd, resurserna för stöd. Men så kommer det till, som Stefan uttryckte, lite medel här och där utöver detta. Ja, det gör det. Där är till exempel tillägg för småskalighetstillägg. Och det är väl en direkt följd av den organisation som vi har med de många enheterna. Därför i extra tillägg för särskoleelever som går vid sidan om, där är strukturbidrag. Och det utgår väl då om man delar på klasser och så behövs det olika stöd då. Och sen finns det stöd för omfattande individuellt stöd. Och där har man då ytterligare, för, om jag förstår det, för 2020, en knappt 30 miljoner. Och som Anders sa tidigare, det här rör sig om många hundra miljoner. Så att just den är väl kanske inte så stor, men det är mycket pengar nu, 30 miljoner. Och vem har greppet om detta? Inte många tydligen. Och det är ju mycket betänkligt i sig att ingen har den här helhetsblicken. Och går man vidare så säger Anders tar upp lite av det som jag hade tänkt ta upp också. Vi kanske har samma syn på detta. Ingen definition för stöd finns. Har jag också noterat att man säger att ja, det är svårt att jämföra för det finns inget klart definierat. Och då så ser jag det. Det är väldigt defensivt från skolans sida. Att bara säga så, ja nej men det finns inget, vad är stöd? Nej men var då lite proaktiva, var lite djärva och ta själv, som vi sa, vem ska sätta definitionen? Ja men gör det själva då. Och sen så blir det kanske bråk och buller och bång, va? Ja men då får det väl prövas inom förvaltningsdomstol eller skolverket eller vem det nu är som gör detta. Om det är så otydligt som det tydligen är. Allt kan, och inget kan tydligen vara stöd. Det är ett luddigt begrepp alltså. Var mer djärva. Pröva. Var går gränserna då? Ja, sen så hade Anders också synpunkten att det bara ges mer pengar. Man äskar så får man mer pengar. Därför är nog skolan ett plus att man är på rätt väg att komma till rätta med detta. Tidigare fanns det tydligen någon slags avropssystem där man bara kunde räcka upp handen och säga att vi behöver mer stöd. Ja visst, då kom det en påse pengar. Nu är det inte så längre. Nu är det mer definierat vad ramen är och att man ska inte gå utanför den ramen. Det är utmärkt. Men tydligen behövs det mycket mer enligt revisorerna. Anders hade ytterligare en punkt som jag också hade noterat. Han sa att ja, det ska, krävs kanske rätt insatser i klassrummet. Precis. Man kan ju faktiskt läsa sig till här att i revisionsrapporten att en grund för stöd det är att det är lugn arbetsmiljö i klassrummet. Hoppsan. Det är kanske där vi ska börja. Se till att det är lugn i lugn arbetsmiljö i klassrummet, så kan de eleverna som blir störda och som är lättstörda, som tappar fokus, som tappar koncentration, så har de ju möjlighet att hänga med utan att man ska då arrangera stöd utanför. Det är gammal beprövad teknik. Ordning och reda i klassrummet, det är i sig ett stöd för de elever som har svårt att koncentrera sig. Där kanske man skulle börja. Och det kostar inte mycket pengar. Men det kostar naturligtvis järvhet. Man måste våga säga till. Man måste våga vara den auktoritet som det krävs i klassrummet. Ja, sen som avslutning på detta anförande så kan jag inte låta bli heller att komma in på det som tydligen revisorerna, som tjänstemännen har varit inne på år efter år efter år. Och det är det här med hur organiserar vi skolan, bland annat med avseende på enheterna. Och det är tydligen så att ju fler enheter, desto mindre blir de naturligtvis för ett givet antal elever. Och därmed blir stödet på de olika enheterna naturligtvis dyrare och svårare att genomföra än om man hade haft större enheter. Och jag vet att det finns i byrålådorna på förvaltningen färdiga förslag för hur man skulle kunna effektivisera denna organisation. Men här finns inte den politiska viljan. Så där kan ju revisorerna skrika sig hesa när man påpekar detta år efter år, att ni måste se över skolenhetsorganisationen för att få rätt på bland annat då stödkostnaderna. Ingenting ändå. Trots att det finns färdiga utarbetade planer på förvaltningen. Det är ett underbetyg. Och med detta så yrkar jag ingenting. Tack.
Okej, tack så mycket för det, Ernst, och på ditt anförande Stefan Larsson och Joakim Fors begärt replik. Så vi börjar med Stefan Larsson, varsågod.
Tack, ordförande. Det är ju inte skolans organisation vi ska diskutera här. Det är fullmäktige som har fastställt den, och det är bara för nämnderna här att finna sig i de besluten. Och sen vad vi tycker och vad vi tror, det kan vi säga vad vi vill om, och det är väl tveksamt om ens revisionen ska ifrågasätta hur fullmäktige beslutar. Det här som Ernst säger om att avropa stöd, jag känner inte till det. Det måste vara en bra tid innan jag blir aktiv i politiken. Det är i alla fall inte så nu. Stödkostnaden, det är inte den som är den intressanta, utan det är den totala kostnaden som är det viktiga här. Och den totala kostnaden, det är den man kan jämföra. För kan man inte jämföra stödkostnaden med andra kommuner, ja, då är inte den intressant. Men däremot kan man jämföra totalkostnaden. Och det är den vi måste få ner. Om vi sen räknar en specialpedagog som stöd, eller om vi räknar det som undervisning, ja, det är egalt. Anders nämnde här innan också att det är lätt att anställa en assistent. Skolan har nu, som vi såg i delårsrapporten, minskat personalstyrkan med, jag tror det var 44 tjänster i delårsrapporten här. Ni kan se det under personalnyckeltalen. Och det pågår ett arbete. Han säger här också att det mycket riktigt är ett komplicerat system. Men revisionen har uppenbarligen kunnat sätta sig in i det, eftersom man kunde ge en sån kritik här att nämnden har avsagt sig sitt viktigaste styrinstrument. Jag delar inte den uppfattningen, men jag kommer att rätta mig efter det här, så vi håller på att se över ett nytt sätt att fördela medlen inom grundskolan. Det är väl mer tveksamt om man kan kalla det ett resursfördelningsmodell framöver om den går igenom.
Tack. Time's up. Tack så mycket, Stefan. Och på detta har jag Ernst Hersel och Björn Jennmäle. Varsågod, Ernst.
Tack för ordförande. Ja, om jag är rätt underrättad så fanns det ett system för i princip avrop till och med 2017. Det var kanske före din tid, jag vet inte. Men som sagt, man har ju vidtagit åtgärder som är steg i rätt riktning, där vi lag i alla fall. Sen säger Stefan, ja, organisationen är inte en del av denna diskussion. Det tycker jag visst att det är, eftersom det är ju en av anledningarna som revisorerna tar fram till ökade stödkostnader. Att man på mindre enheter har svårare att genomföra stöd och därmed blir det kostsammare. Så att om man nu har en revisionsrapport som påpekar ett antal svagheter, så är det väl inte fel att i detta forum diskutera möjliga lösningar. Och detta är ju en lösning till en dellösning, får man säga, för att minska stödresurserna, stödinsatserna och stödkostnaderna. Så att jag tycker det är väl på sin plats att nämna detta också. Även om det är politiskt känsligt och att det i slutändan är ju denna församling som ska besluta om detta. Så varför inte diskutera det här redan nu? Tack.
Tack så mycket för det, Ernst. Och på ditt tidigare inlägg också Joakim Fors, Socialdemokraterna, begärt replik. På utbildningsnämndens andra vice ordförande. Varsågod, Joakim.
Ordförande, fullmäktige åhörare. Jag tänkte bara att jag kände att det var ett par konkreta frågor som jag tänkte de är lite svåra för Stefan Larsson som inte har varit i nämnden så länge att svara på. Och det ena handlar om komplexiteten i resurstilldelningssystemet. Men det bygger på att revisionen vid ett tillfälle sa att ni måste veta exakt hur ni räknar ut elevpeng. Och det gör ju att varenda liten tjänst behöver tilldelas en procentsats på x antal elever för att få fram rätt elevpeng. Så det är på begäran av revisorerna, ska jag säga. Så fick du svar på den, Ernst. Och sen säger du att det är så komplext så att till och med nämnden inte kan redogöra för den. Och det tror inte jag heller, därför att nämnden har inte fattat beslut om detta. Och det står ju tydligt i handlingarna. Det plockades bort ju när Stefan Larsson blev ordförande. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna med stöd av Sverigedemokraterna såg till att barn- och utbildningsnämnden inte fick styra över ett av de viktigaste styrmedlen för skolan. Jag vill bara säga det. Tack.
Tack för det, Joakim. Och då går vi vidare till talarlistan här. Och då är det Lars Öhman, Miljöpartiet. Varsågod.
Ordförande, ledamöter och hörare. Det är definitivt en komplicerad fråga, men den är långt ifrån omöjligt. Jag är inte heller någon specialist, men jag har också suttit några år i barn- och utbildningsnämnden och har följt den här debatten och den diskussionen om särskilt stöd. Och har själv ett barn med funktionsvariationer som kräver att jag fick också ta som mamma del av den regelverket som finns. Definitionerna skulle jag vilja påstå finns i Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Det är en omfattande dokument som baseras på skollagens regelverk. Och där är inte bara definierat, det står i vilken ordning dessa ska tas fram. Det står så klart att det ska följas upp och att det ska revideras. Och det finns en viss intervall som man ska göra detta. Och det finns en viss dokumentation som dessutom görs. Som många har sagt, det finns inte det finns få organisationer som skolan som följer upp nästan allt som görs på något eller på ett eller annat sätt. Så jag tänker att det är viktigt för oss alla när vi ska prata om särskilt stöd och stöd i skolan, att vi verkligen antingen tar och söker ny kunskap, försöker förstå frågan ytterligare, men inte ge upp, inte säga att det inte finns definitioner. Och dessutom, skolan jobbar hela tiden enligt forskning och beprövad erfarenhet. Det är också i skollagens uppdrag. Och detta om att hjälpa alla barn att ta del av kunskapen och ta till sig, utvecklas så mycket som, som det är möjligt för barnen utifrån sina förutsättningar. Det är en självklarhet för skolan och det är därför man sätter in sådana åtgärder. Så att det tycker jag att verkligen googla allmänna råd, för att det finns väldigt mycket kunskap där och inte minst in i skolan. Tack.
Tack så mycket för det, Dolores. Och på ditt anförande har Stefan Larsson, Moderaterna, begärt replik. Barnutbildningsnämndsordförande, varsågod Stefan.
Tack ordförande. Det är glädjande att vi har ledamöter i fullmäktige som är så pålästa som Dolores här. Och det är helt riktigt. Vi har både stöd, särskilt stöd och extra anpassningar. Dessutom så tycker jag också det är glädjande att höra det här att det är få som följer upp och dokumenterar så mycket som skolan gör, för det håller jag helt med om. Men det är inte det jag har sagt, utan det är hur man redovisar det här stödet ekonomiskt, och där gör kommunerna olika. Vi försöker att redovisa utifrån skollagen som Dolores beskrev här. Men när andra kommuner gör på annat vis, vi har ju vår närliggande kommun i öster som redovisar på ett helt annat vis, så är inte stödet jämförbart mellan kommuner. Vi kan följa vår utveckling för stödkostnader genom åren. Den dokumentationen har vi, det kan vi följa. Och vi ser att kostnaden ökar, och det är det vi måste åtgärda. Vi måste få ner den totala kostnaden, och däribland är stödet en punkt.
Gott, tack så mycket. Och talarlistan föreslår nu att Johan Lindman, Socialdemokraterna, får ordet. Så varsågod.
Tack ordförande, ledamöter och åhörare. När jag kom in i barnutbildningsnämnden 2015 så satt Anders Edvall där, och hans frågor kring de här elevassistenterna som han även lyfte här gjorde ju faktiskt så att jag började fundera lite själv på vad är det här handlar om. Och stöd är egentligen någonting som vi väldigt mycket lyfter frågor kring på nämndens sammanträde. Jag tänker att det är ganska viktigt att också nämna det, att vi är ju fullt medvetna om detta. Vi ställer frågor, och jag tycker också att vi får bra svar ifrån förvaltningen. Och för att anknyta lite till förra ärendet som vi pratade om, när det handlade om ledarskap och att inte ha så många anställda, så handlar det här också om ett väldigt mycket närvarande ledarskap. Att vi har närvarande rektorer och närvarande skolledare. För när man pratar om det här så handlar det väldigt mycket om det beslut som ska tas. Har man väldigt mycket annat att göra så kan det vara kanske enkelt att sätta in en elevassistent. Men har man resurser, man har möjligheter att sätta sig ner och titta på detta, så tror jag att man kan hitta lösningar. Så när det återkommer väldigt mycket närvarande ledarskap när vi diskuterar det på nämnden. Vi ställer frågor till förvaltningen, så får vi tillbaka det här. Att om rektorerna har mer resurser att titta på, så hade det här liksom varit en sak som skulle kunna göra att vi kommer närmare en lösning. Så närvarande ledarskap är en sån sak. Och jag håller väl med också lite Stefan, det här med den totala kostnaden. Det är väl rätt mycket det som är intressant. Och det här är en komplex fråga. Jag har suttit rätt så mycket, många år nu i barnutbildningsnämnden, och jag behöver fortfarande ställa frågor för att, liksom att få förståelse för det här. Det är komplext. Tack.
Tack så mycket för det, Johan. Och vi har kvar på talarlistan Ernst Herslov, Folkesväl. Varsågod Ernst.
Tack för det, ordförande. Ja, det har tillkommit lite här som jag tänkte kommentera. Jocke Hörsfors, du hade synpunkter på att vi ska det här med fördelningssystemet, och det är väl så att politikerna fördelar. Vi fördelar och sätter ramen, och sen ska naturligtvis professionen som har kompetensen inom sig fördela kostnaderna där de hör hemma, så att säga. Så att den ordningen är vi väl överens om att vi bör ha. Men för den sakens skull, Stefan, så krävs det ju transparens för oss politiker att kunna se, är det rätt att i efterhand säga, är det rätt fördelat det här? Och att också se om nu kostnaderna skenar iväg på något ställe. Sen är det så som det kanske inte för framåt att där har revisorerna varit inne och i detalj studerat olika yrkeskategorier och deras insatser. Och vissa har ökat väldigt mycket, andra har sjunkit i insatser. Och det må ju vara hänt att det är så, va? Men det kan man väl tycka att där får väl professionen ha rådighet över det. Så länge man håller sig inom ramarna. Och sen säger Stefan att ja, vi kan följa stödkostnaderna utveckling genom åren. Ja, det motsägs ju av man uttrycker här man har svårt att hänföra de anställdas specifika tid och kostnader för stöd. Det är svårt att liksom avgöra när är detta min ordinarie verksamhet och när är det stödverksamhet. Så det är inte lätt tydligen för tjänstemännen själva att kunna definiera när är jag en stödarbetare och när är jag, har jag någon annan uppgift. Nej, då får man väl tänka över. Man kan liksom inte bara slå sig till ro med det. Det är svårt. Ja, varför ska det vara lätt? Man kan till exempel föra loggbok. Det finns utmärkta system för det. Att tjänstemän under en viss tid då får föra loggbok. Och så kan man ju säga då om man kan få fram en schablon. Så här mycket av tiden är stöd och så här mycket är annat. Man får ju göra så. Det gör man överallt annars när man vill just penetrera vad gör man på arbetstiden. Loggbok är ett sätt. Sen står det talat också om, och det sa Stefan också, att invandrarelever medför högre kostnader. Så är det. Så står det också att, det skriver också revisorerna, invandrarelever samt utåtagerande och elever och frånvaroproblematik. Men det framgår inte liksom, är det samma kategori alltihopa av elever? Och det borde man väl ha kanske skrivit för att man ska kunna analysera problemet. Ligger allting på invandrarelever eller är det liksom utspritt på alla elevkategorier? Det framgår inte helt enkelt. Sen kan jag inte låta bli och notera där finns någonting som heter centrala elevstödsenheten. Och där finns en mycket fin tabell i revisionsrapporten över deras verksamhet. Och då roade jag mig att titta lite på fördelningen av vad man gjorde för någonting. Och då visade sig att mer än 30% av den tiden går ut till nätverksmöten. Och då drar man sig till minnes det här gamla visdomsordet att, eller observationen, att kanske är det mycket snack och lite verkstad. Tack.
Ja, tack för det. Och Stefan har begärt replik på ditt anförande. Stefan Larsson, Moderaterna. Varsågod.
Tack, ordförande. Jag delar till fullo din syn, Ernst, här att det är ramen som nämnden bör sätta. Men det är ju det som vi har fått kritik av revisorerna. För de tycker att vi också ska sätta resursfördelningsmodellen här. Och det här går inte hand i hand. Men jag delar din syn. Politiken ska sätta ramarna och sen ska professionen fördela det här utifrån där det behövs. Vi jobbar då nu tillsammans med ett nytt sätt att fördela resurserna, framförallt då inom grundskolan, som ska bli mer transparent än det gamla. Jag har tagit åt mig kritiken här, så att nu hittar vi ett nytt sätt att fördela resurserna, men grunden i detta är ett tjänstemannautarbetat förslag som jag hoppas att nämnden ska acceptera och ta sen. Men det är ett beslut som nämnden får ta. Även om jag kanske tycker att nej, men det här skulle ligga på tjänstemän, precis som Ernst säger här. Det här med vad som är stöd eller inte, det är inte bara för att loggbok. För om vi delar en klass och sätter två lärare där, ibland skulle man kunna bokföra det som stöd, ibland är det undervisning. En specialpedagog som går in och handleder en lärare hur en lärare ska agera i vissa situationer. Är det stöd eller är det utbildning eller är det specialpedagogens ordinarie uppgift? Det här med frånvaro, invandrarelever och utåtagerande elever, det kan jag säga att det har förvaltningen stenkoll på vilka det är. Och ibland är det en och samma elev som är både frånvarande invandrare och utåtagerande. Men oftast så är det olika elever. Jag har inte uppgifter hur många det är inom olika kategorier. Och det, jag tycker inte det är intressant för mig som politiker heller att på den detaljnivån. Däremot får nämnden regelbundet redovisning av både ogiltig frånvaro och långvarig frånvaro. Tack.
Tack så mycket, Stefan. Det var utförligt, men tyvärr så medger tiden inte längre. Då får du trycka in dig på ordet. Ordet går nu till Anders Edvall, Centerpartiet. Så gör det, Anders.
Tack, ordförande, ledamöter. Jag hade inte heller tänkt upp flera gånger, men jag var tvungen nu. Det pratades mycket om den totala kostnaden som är den viktigaste för barn- och utbildningsnämnden. Det var ju bland annat Stefan och Johan som nämnde det här. Det har det ju absolut inte den totala kostnaden som är det viktigaste. För det man glömmer bort då är att ju mer pengar som går till de extraordinära stödinsatserna där man behöver extra stöd, så innebär det att alla de andra eleverna som inte kräver det här extra stödet får mindre. Det är grundläggande. De får mindre. Och det innebär då att har de enligt policyn och reglerna sin möjlighet att bli sitt bästa. Om de inte får de resurserna som de hade kunnat för att bli sitt absolut bästa. Jag är väldigt tveksam till det. Det finns även att man ska erbjuda särbegåvade elever sin möjlighet att bli sitt bästa. Det gör vi inte här i Hässleholms kommun. Och jag kommer inkomma nästa fullmäktige med en motion om det. För det är också bitar vi måste ta med oss. Vi kan inte bara prata om de här individerna som behöver de extra stödinsatserna. Vi behöver prata om alla elever. Och utifrån det, Ernst, så måste jag fråga dig. Spelar det någon roll om det är invandrare som använder de extraordinära stödinsatserna eller inte? Om det nu skulle vara invandrarna, ska du då inte få stödet? Vi måste se till att det är elever, och det spelar ingen roll om man skulle vara invandrare eller inte. Tack.
Tack så mycket för det, Anders. Och på detta så har flera begärt replik. Först ut av Stefan Larsson, Moderaterna.
Jag ska vara kort här på Anders påstående här att om en elev får stöd så får de andra mindre resurser. Och nej, så är det inte. Tack.
Tack för det, Stefan. Och på detta har du Anders Edvalls anförande har Dolores Öhman också begärt replik. Miljöpartiet, varsågod Dolores.
Tack, ordförande. Jag ska också försöka vara kort och instämma med Stefan Larsson. Det behöver inte vara så alls. Det kan vara en anpassning som gör att många får det bättre. Och skolan och inlärningsprocesser handlar alltid om fler som lär sig tillsammans, om feedback, om samarbete. Så när barnen hjälper varandra att lära sig någonting, då lär de sig mer. Och det visar också forskningen. Så nej, det behöver inte vara så nödvändigtvis. Att, och det är oavsett om det skulle vara så, så har alla barn rätt till samma rättigheter. Även de som har, som Anders tog upp, särskilt begåvade barn. Absolut, även de. Tack.
Tack så mycket för det, Dolores. Och Ernst Herslov, replik på Anders Edvalls anförande. Varsågod, 2 minuter.
Tack för det, ordförande. Ja, första punkten i den här systematisk problemlösning Det är ju att man har problemet klart för sig. Definiera vad problemet är. Därefter kan vi lösa det. Och då är det intressant att veta hur de här olika kategorierna elever fördelar sig på stödbehoven. Och tydligen säger Stefan Larsson att det har man koll på. Och det är ju bra då. Och då kan man väl förhoppningsvis lösa problemen ute efter detta. Sen kan man också fråga sig om det är så att de olika elevgrupperna överlappar varandra eller att någon elevgrupp kanske har mycket problem. Ja, då får man ju ställa sig frågan, varför är det så då? Varför har en viss kategori kanske många av de här problemen? Och det finns ju andra anledningar till att man behöver stöd. Man kan ha olika nedsättningar. Och eller är det kulturskillnader? Alltså de här anledningar till att man behöver stöd måste man naturligtvis ha klart för sig. Va? Så att det var ett svar till Anders Edlund. Tack.
Ja, tack så mycket för det, Hans Härslov. Och då har vi kvar på talarlistan Johan Lindman, Socialdemokraterna. Varsågod.
Tack ordförande.
Varsågod Johan.
Ja, tack så mycket. Det var, ja, tack.
Johan har uppfattat att Karin tyckte att det var irriterande. Det är bra så. Varsågod Johan.
Ja, då fortsätter jag här uppe. Tack så mycket. Jag tänker lite så här, ordförande, att diskussionen hamnar lite olyckligt här idag eller ikväll emellanåt. Vi ska diskutera stöd och kostnader för stöd, men bland annat så har vi hört förslag på att lärarna ska se till så det är lugn i klassrummen. Att de ska ha auktoritet. Det har hörts lite olika anledningar till att man kan ha stöd. Det är väl inte riktigt det ska handla om, tycker jag, utan att det handlar väl om vilka förutsättningar ska vi ge dem som är ute och verkar i skolorna? Alltså det här med närvarande ledarskap. Vi har rektorer ute och de har ju, de ska ju liksom hantera sin egna enhet. Att vi går in och liksom diskuterar om hur de ska göra eller hur lärare ska göra i sitt klassrum, det tycker jag inte riktigt vi ska göra, utan då ska vi istället fråga oss, vad kan vi göra för att rektorer och lärare ute på våra skolor får möjlighet att ha lugn och ro i sina klassrum? Det är väl de frågorna här som vi ska lyfta i så fall. Tack.
Tack så mycket för det, Johan. Och om det var riktat till mig vet jag inte, men jag bedömde i alla fall att samtliga diskussioner här var absolut inom ramen för ärendet. Men med detta kan jag inte finna att det finns fler talare på listan och frågar fullmäktige om vi är redo att gå till beslut. Så har jag. Och då finns det ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsen. Och detta har, trots många talare, bara yrkats av Stefan Larsson och Marie Hult. Och detta har mig rätt uppfattat. Så har jag. Kan vi då bifalla liggande förslag? Så har jag.